Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Hej och välkommen till Karriärpodden Ledarskapssnack. I det här avsnittet har jag bjudit hit en av mina fantastiska stamgäster i podden, nämligen Frank Ekelund. Frank är organisations- och ledarskapskonsult med lång erfarenhet från många av våra stora välkända företag, där han har coachat ledare och ledningsgrupper och hjälpt till att skapa förändring och utveckling. Och den här gången så tänkte jag att vi skulle prata om och dela våra tankar om inkludering. Och verkligen bottna i det och vända och vrida på det ständigt aktuella ämnet. Men innan vi drar igång vårt samtal så vill jag passa på att tacka Karriärpodden och Women for Leaders samarbetspartner Volkswagen Group Sverige. Tack för att ni gör det möjligt för oss att sända Karriärpodden och att jag får fortsätta lyfta fram förebilder och diskutera ämnen som leder till ett inkluderande och modernt ledarskap. Hoppas att du är redo. För det är vi. Här kommer nu avsnittet med Frank Ekelund och mig, Eva Ekedal. Frank Ekelund.
Ja!
Välkommen tillbaka till Karriärpodden Ledarskapssnack.
Ja, men stort tack.
Så kul att ha dig här igen.
Ja, underbart att få vara med igen, alltså. Jag är så glad för det.
Ja, och dessutom första dagen efter semestern.
Ja, det märktes ju.
Ja, det var lite kul. Vad var det som hände?
Jag dök upp här lite tidigare än vad det var som var tänkt, va, Eva? Eller hur?
Ja, det kom en timme för tidigt.
Ja.
Men det gjorde ju inget, för att jag var ju faktiskt för en gångs skull liksom ganska preppad ändå. Till och med kaffet var förberett.
Ja, det blev jättebra. Ja. Det blev jättebra. Jag fick hjälpa till lite här i förberedelsen.
Ja, det fick du. Mm. Och också tampas lite med min lilla hund Doris som inte har någon dagmatta ännu.
Mm, men vi kom väldigt bra överens efter en stund.
Ja, efter en stund. Du blev inkluderad, kan man säga, efter en stund.
Absolut, absolut. Ja.
Och då är det ju så att just inkluderad, att jag säger det med lite eftertryck, är för att jag har ju bestämt att det är det vi ska prata om den här gången.
Eller hur?
Mm. För det är en av de här 10 nycklarna som vi har tagit fram som ämnen som vi tycker hör ihop med både ledarskap och karriär i någon form. Och så håller vi ju på liksom och benar ut de fluffiga orden som jag ibland tycker att de är. Det här ämnet då nämns ju väldigt ofta tillsammans med mångfald.
Ja.
Och det är ju ett ämne som jag är inne på väldigt ofta här i Karriärpodden också, med tanke på mina gäster som ofta representerar olika både etnicitet och yrkesgrupper och så. Så jag försöker ju, sen är det ju i och för sig lite enfall, för jag har ju oftast kvinnor här. Mm. Så du är ju liksom viktig av den aspekten här, tycker jag.
Jag är i minoritet i podden.
Ja, det är du faktiskt. Ja. Men nu försöker jag ju inkludera.
Absolut.
Nej, då, ja,
jag är jätte, det känns jättebra.
Ja. Ja. Nej, men och det här är ju såna här ämnen som oftast tycker jag, vet inte vad du säger, men så hamnar man ju i det här att man ska göra på något speciellt sätt, och det blir ganska mycket pekpinnar och att man borde vara på det ena eller andra sättet när man både då främjar mångfald och inkludering.
Ja, absolut. Absolut, jag håller med. Och det blir ju, ja, det är lätt att det ska liksom bli, det finns mycket korrekthet. Korrekt, ja. Alltså vad är det rätta och korrekta och sådär, ja, kring hela den här frågan.
Ja, mm. Och vi tänkte att vi behöver inte spela in ett avsnitt om att korrekthet.
Nej. Nej, vi får väl be om ursäkt på förhand här, ja, om det är någon som känner sig, nej, vi hoppas ingen ska känna sig kränkt. Nej. I alla fall, det hoppas vi inte.
Nej.
Men vi ska försöka att inte vara liksom för korrekta kanske.
Ja, bra. Ja.
Tycker jag.
Det tycker jag med, för det är något som, ja, men jag försöker alltid faktiskt att få mina gäster när jag har vanliga intervjuer här i podden att inte vara så korrekta, men en del har ju lite svårt med att släppa liksom själva den här yrkesmässiga kompetens. Så fort det kommer in en mikrofon i bilden så blir ju oftast de flesta lite mer korrekta.
Ja,
men du är ju liksom avslappnad med mikrofoner redan från början.
Ja, jag hoppas det.
Ja, det är, ja, din musikerbakgrund som kommer fram här.
Ja, kanske. Men jag tror faktiskt nog ännu viktigare är väl att jag tror att jag har pratat mycket.
Mm.
Jag har varit ganska öppen i mitt liv. Så att då känns det inte så himla svårt heller. Även om det dyker upp en mikrofon. Så...
Det
finns inte så mycket som jag behöver putsa till, eller känner jag.
Nej, det är därför du är en av mina stamgäster här i Ledarskapssnack. Och nej, men alltså, jag var ju lite full i skratt, för att när vi bestämde det här ämnet så hade jag ju precis lyckats uttala ditt namn fel i en tidigare podd när jag skulle nämna dig.
Ja.
Så sa jag, och det beror ju på att jag kanske förväxlar med mitt eget namn, men Ekelund och Ekedal är det ju.
Ja.
Och då så lyckades jag döpa om dig till Eklund, tror jag, va? I alla fall sa jag fel.
Ja, så vad är det nu då, Eva?
Ja, men, nej, men och då kände jag så här, det där, så berättade jag det för dig. För jag kände bara, gud, det här är ju pinsamt om, för vi orkade inte redigera hela det här avsnittet bara för att jag hade sagt ditt namn fel. Så att då gjorde jag så att jag berättade det för dig i förhand istället.
Ja.
Men då sa ju du, ja, det där var ju inte så inkluderande. Fast du sa det
med glimten i ögonen, hoppas jag verkligen.
Ja, det gjorde du.
Nej, men alla kan väl göra liksom, att man säger fel. Det är väl inte hela världen.
Mm.
Och jag tänker inte heller att... jag tycker det var fint. Du hörde av dig, du insåg det och förstod att jag kanske skulle känna någonting kring det där.
Mm. Fast jag vet inte ens vad jag heter.
Jag har inte tänkt jättemycket på det, om jag ska vara ärlig. Mm.
Nej, men det är bra. Nej, men för jag tänkte faktiskt att när vi skulle prata om det här så, och bottna i det, då är det kanske ibland lättare att dra det till när man inte har gjort korrekt, så att säga. Eller när man inte har känt sig inkluderad.
Mm.
Så jag tänkte nästan att vi ska börja där.
Mm. Någonting där vi inte har känt oss som att vi fick vara med, eller?
Ja, vad har du för erfarenheter? Vi kan ju liksom dela, tänker jag, både vad vi har för egna erfarenheter när vi liksom... Vad tänker du på först då? Har du funnits stunder när du själv inte har känt dig inkluderad?
Ja, jag minns det första som dök upp när vi pratade om det här, att liksom det här temat och sådär, och sen så sa du att, ja, men du tar gärna med någon egen erfarenhet, och det kanske är någonting för länge sedan och så. Och då minns jag när jag var liten, jag tror det var 6-7 år, då flyttade vi till ett nytt villaområde, nybyggt, och vi var ett av de sista husen då som flyttade in. Och så minns jag att jag står där liksom och tittar ut i köksfönstret mot den här gården. Mm. Och där lekte det massor med barn. Och så minns jag så här, att här vill jag ju vara med. Undrar om jag får.
Mm.
Att det fanns något sånt. Men att det fanns en liksom sådär, gud vad de verkar kul.
Ska ja, också, du stod lite utanför.
Ja, jag var ny där och de hade redan liksom hunnit etablera sig lite. Så att jag kände mig lite det nya i gänget då.
Mm. Hur gick det då?
Ja, men det gick ju bra. Ja. Det gick bra.
Mm, du blev inkluderad.
Jag fick vara med och leka också. Mm.
Ja. Ja, men den där känslan är ju såklart, när man är kanske antingen ny eller ny på jobbet är ju inte helt ovanligt. Eller ny som chef har man ju varit några gånger och lite sådana saker. Så att,
är det något du tänker på?
Alltså det första som jag började, men det kanske inte är riktigt, jo men jag tänkte faktiskt på också, direkt hamnade jag också i barndomen eller i tidig i skolan hamnade jag.
Mm.
Och då, där var det ju liksom de olika grupperna som finns i klasserna med de tuffa och de som pluggade mer än andra. Och, ja men ni vet det här som vi liksom har med oss oftast. Och jag vet inte om jag var i någon speciell av de där grupperna. I alla fall, eller det skiljer sig nog i olika åldersgrupper vad jag tillhörde för sammanhang. Men så tänkte jag på brännbollsmatchen.
Mm-hmm.
När... Och det är verkligen, jag kan inte säga att jag blev jätteexkluderad, men jag blev nog inte den som blev vald först. Jag var ju liksom liten, lite satt. Men jag var ju liksom inte den som kanske stack ut som den världens bästa brännbollsspelare.
Mm.
Men däremot så älskar jag ju bollsporter och är ganska bra på boll. Mm. Så att det var ändå någonting som jag ville var med i liksom. Så jag var ju engagerad och med. Men då var det ju så här, då blev ju alla killarna som var liksom, alla killar först blev valda i olika lag. Och sen så var det ju tjejerna. Och då var det ju ibland den, liksom, den snyggaste tjejen i klassen som blev vald. Även fast det kanske inte hon var bäst på att slå.
Ja.
Helt sjukt när man tänker efter. Och sen så kom jag någonstans där. Jag var ju då inte snyggast tjejen i klassen. Och men däremot så var det så här tjejslag och jag kommer ihåg det där.
Ja, att det värderades.
Det värderades det, liksom. Ja. Så jag ville alltid slå med det där brännbollslaget som, eller trät som var
det
stora, svåra. Det. Liksom.
Mm, just det.
Och när, man väl, när jag väl fick en träff så gick det ju bra.
Mm.
Men ibland så var det ju inte så, fick man inte det.
Ja, det var ju, det är ju en speciell känsla när man ställde sig där och hela klassen ja, tittade på så precis. Skulle du liksom träffa också. Så att ja, det var ju det. En press
ja,
där.
Men just det där valögonblicket var det som kom lite upp för mig. Att
hur kändes det där? Kan du dra det till minnes? Vad är det för liksom...
Nej, men det var ju jätte... Alltså, att vilja vara med men inte riktigt veta om man är en av dem som är populära eller liksom får vara med och... Alla fick ju vara med i och för sig.
Ja.
Men det där, det pågår mycket grejer där i skolan alltså.
Ja, det pågår mycket, precis. Jag tänker att det finns ju någonting i den här måttstocken som hela tiden är levande där. Men innan, vi kan prata om den, men jag tänker att, vilket system alltså.
Ja.
För det var ju ganska många idrottslärare som gjorde så där.
Ja, ja men det kanske inte är så länge, jag vet inte.
Ganska duktiga.
Ja.
Så sa, Fredrik och Johan här, ni är varsitt lag och nu får ni välja då, en i taget.
Mm. Vad är det för system? Varför kan man inte bara dela halva klassen?
Ja, eller har förberett en indelning.
Men sen var det ju för sig många gånger man fick de här banden. Kommer du ihåg det när man spelade andra sporter, när man fick såna här röda, gula, gröna band som man, olika lag. Då var det ju faktiskt, då var det oftast inte något val. Men just i brännboll.
Ja. Ja. Ja, för ibland gick ju gympaläraren runt där med banden jag bara delade ut.
Ja, kanske inte. När jag drog det här exemplet för min man, jag gjorde faktiskt det, vi hade en diskussion. Då sa han så här, men det där liksom, det är ju tävling. Det var ju liksom, man vill ju välja dem som skulle vinna laget, menar han på. Så han var väl en av de där som fick välja då.
Precis, man väljer det som man... För att skapa bästa laget, hur ska vi vinna den här matchen?
Ja.
För man vill tillhöra vinnande laget.
Ja, man kan ju faktiskt dra det där till parallell till rekrytering och hur man väljer sina medarbetare i en ledningsgrupp eller överhuvudtaget.
Mm. Ja, för det tänker jag liksom på den här frågan. Att mycket handlar ju om det här med inkludering handlar ju också om exkludering och bygga ett vi. Mm. Och vi som, alltså, som du berättar här, man vill vara del av det vinnande laget. Man vill också bli vald tidigt till det och så.
Mm.
Så att, och det bildades ju ganska snabbt också ett vi och dem med de där. Det är vi mot dem.
Ja, verkligen.
Och det, hela den mekanismen, eller hela den, det handlar ju om socialpsykologi egentligen, men att vi är ju sociala varelser som vill tillhöra grupper för att identifiera oss med dem och för att liksom känna att vi tillhör och är del utav någonting större.
Mm.
Och det kan ju vara alla möjliga saker. Så.
Ja, det är ju verkligen så. Vi vill tillhöra.
Mm.
Och oftast vill vi tillhöra... Är det så att vi oftast vill tillhöra de som är lite som vi själva?
Ja, eller kanske till och med de som är lite bättre än oss själva.
Just det.
Tror jag, faktiskt.
Ja.
Så vi vill gärna känna att vi tillhör, har en tillhörighet med de som slår an någonting hos oss. Som att de här är lite bättre än vad jag är.
Mm. Istället för att tänka perspektiv, rikedom, som jag har pratat mycket om här i podden. Mm. Till exempel med Susan Horia Lindberg som har startat Perspektivo.
Mm.
Där hon är ju mästare på att just lyfta fram det här med perspektiv. Hur mycket smartare vi blir om vi tar in alla perspektiv.
Mm.
Och det gör man ju inte då om man liksom blir för likasinnade heller i de här klustren.
Nej, men precis. Men det är väl det som är liksom mångfaldens styrka.
Mm.
Eller att om vi kan vara inkluderande och bli många olika och hjälpas åt, så kan vi bli bättre på att lösa problem, bli bättre på att se saker ur flera synvinklar och så.
Ja.
Om vi använder den mångfalden som finns.
Ja.
Så att vi inte försöker bli för begränsande.
Nej, precis. Men du, om man drar det här till oss som personer nu, har du några andra tankar som kom när jag i ditt huvud när jag sa det här? Nu ska vi prata om det här.
Ja, men det var många olika saker. Men jag minns ett annat tillfälle faktiskt när jag kände mig exkluderande. När jag var exkluderande. Och som jag... Ja, så här i efterhand inte alls är särskilt stolt över. Jag skäms över det faktiskt.
Mm.
Och det var... det här är så många år sedan så att jag känner att jag kan prata om det.
Ja. Mm. Bara att du pratar om det.
Jag tillhörde... Jag var med i ett team. Vi var ett team konsultchefer och jobbade på ett bemanningsbolag. Och vi var jättetajta. Det här var efter... IT-kraschen.
Mm.
Ericsson hade gjort en förlust på 30 miljarder eller något sånt där.
Mm.
Och det var liksom, det var riktigt dåliga tider. Vi hade sagt upp medarbetare. Men vi som var kvar, som var konsultchefer, var väldigt sammansvetsade och vi kämpade på. Och vi gjorde det väldigt bra.
Mm.
Vi klarade av att hålla uppe lönsamheten, vi gjorde affärer, vi fick det att rulla på.
Mm.
Sen lossnade det väl lite grann då och det blev dags att liksom rekrytera till det här teamet.
Mm.
Men då vet jag att den här personen som kom in hade väldigt svårt att komma in i vår grupp.
Ah.
Vi var så otroligt tajta, vi var ganska homogena.
Mm.
Liknande ålder, liknande intressen, hade en jargong.
Mm-hmm.
Många liksom... checkboxar som lyste där på då att vi kanske inte var så inkluderande. Eller vi var inte exkluderande heller. Jag tror inte att någon av oss liksom bestämde oss för med flit att inte inkludera.
Nej.
Men vi var tajta på vårt sätt och den här personen som kom in kanske inte ville vara del av den kulturen som vi hade där då.
Nej. Men
så det slutade
när
inget
kom
bra.
Du på det då? Att det här var inte bra?
Nej, men det förstod vi ju. Och den här personen blev inte kvar heller. Och hon som var vd då, som jag var där och som jag rapporterade till också, hon såg jätteallvarligt på det här. Mm. Så vi hade ett samtal i teamet om hur vi skulle göra för att bättre ta emot nästa person som skulle rekryteras.
Mm. Ja, men det är ju ett strålande exempel, även om det var jobbigt förstås att vara med om det där. Men alltså att få syn på det där själv också. Alltså, det går ju inte att gå omkring och vara den här genom inkluderande personen hela, kanske genom ett helt liv, även om vi har goda förutsättningar.
Mm. Nej, men jag tror att de flesta av oss, vi vill väl. Mm. Men det händer att vi exkluderar, kanske omedvetet ibland eller så.
Mm.
Men, och det här fanns ju inget ont uppsåt i det här. Vi ville ju inte den här personen illa på något sätt. Nej. Men det blev inget bra. Så att det var väldigt lärorikt att vara med om det.
Mm. Ja, men ofta så är det ju, antingen har man sett det där då, eller varit liksom med om någon sån grej, eller så har man varit med om någonting själv.
Mm. Något du tänker på, eller?
Ja, eller så har man... Jag tänker lite på att jag har varit i olika ledningsgrupper och sammanhang som där jag många gånger har varit ensam kvinna.
Mm.
Och det är ju inte... Det kanske inte är exkluderande, eller liksom, men där är man i en minoritet. Och det här är ju någonting som såklart man kan liksom dra det här i många led och i alla diskrimineringsnormerna och sådär. Men... det handlar ju ganska mycket om, tänker jag, på vad har jag gjort själv då för att liksom få vara med. Så här. Och jag vet inte om jag har gjort rätt, men nu är jag en ganska social varelse, så att jag liksom gillar ju att interagera med andra människor. Men jag vet att en gång så var jag ju i en ledningsgrupp där vi var, en väldigt stor ledningsgrupp där vi var, jag tror vi var 14-15 stycken, där jag var typ ens, det var en annan tjej, vi var två. Mm. Och det är bra, då var det ändå två liksom. Men där vi också hade väldigt olika kompetenser. Alltså min kompetens skiljer sig väldigt mycket från de andra.
Okay. Mm.
Så att jag var både att jag inte var man och att jag var den enda som var HR-person, eller vad man ska säga, som var intresserad av människor och ledarskap och hela det här. Och de andra var liksom mer techiga.
Ja, just det.
Och journalister var det här. Ja. Så nu kan alla gissa vart det här är något annat. Men det gör ingenting. Det var ingen som gjorde något fel. Jag vet bara att jag kände mig verkligen så här som en udda fågel. Och det kanske inte var så att de såg det, men jag kände mig ju udda.
Just det. Hur påverkade det dig då? Vad gjorde du?
Nej, men jag är ju en sån här frispråkig människa, så jag liksom säger så här, men nu får ni stänga ner era datorer och mobiler, nu ser vi varandra i ögonen. Och jag var ju liksom så jobbig människa då, tyckte de säkert. Så att jag vet ju inte hur omtyckt jag blev, men jag var ju ändå ganska modig, det var jag väl. Men jag vet ändå känslan av det här, shit, jag är verkligen annorlunda än de andra. Och hur den känslan var.
Kände du dig liksom, för någonstans så kan jag tänka att det finns ju en skala ifrån att vara liksom, jag är accepterad, till att känna sig, jag blir lyssnad på, jag är inkluderad.
Ja.
Vad var du på den där?
Ja, men den var nog alltså ganska okej när jag tänker efter. Jag tror att det låg väldigt mycket hos mig.
Vad menar du? Att det låg hos
dig? Men att de kanske inte tyckte att det var så udda. De har väl haft tjejer där förut, och liksom, det var ju många som var anställda som var kvinnor. Så det var inte så att jag var något unikum. Liksom. Men, utan att jag lade väl, att jag liksom själv hade värderingar som sa att oj, jag är annorlunda.
Mm. Mm. Ja, men det kan man ju ha känt ibland. Ja. Så att, oj, jag är annorlunda här. Mm. Men
också se det som en... Alltså, jag ska bara avsluta det med att... jag tror att jag såg det som också att jag en styrka någonstans, att jag, men så här, jag kan de här grejerna, det kan inte ni, så lyssna på mig nu, hörni.
Det är ju starkt att faktiskt då se liksom sin olikhet som någonting som är värdefullt,
ja,
som det här ska ni ta del av.
Och det är faktiskt många, många av de kvinnorna som jag har här i... Nu hamnar vi och pratar om jämställdhet i alla fall. Men många av dem som har varit här som kvinnliga ledare som just har jobbat i väldigt manliga miljöer har just sagt det, att de har liksom snarare, du vet, gjort en grej av det.
Mm.
Och det tror jag är, det är nog många som, alltså, du vet, som klär sig i röd klänning bland de här 20 svarta kostymerna för att, okej, jag sticker ut här och jag står för det.
Man markerar.
Man markerar och man liksom gör det till en positiv grej istället.
Mm.
Man syns ju då, kan man ju säga.
Verkligen. Men jag tycker det här, som du säger, det är väldigt intressant det här med att du säger ju att du själv satt med en känsla av att, att det kanske låg hos dig, säger du.
Ja.
Är det inte gruppens ansvar att ta emot dem?
Jo, men de gjorde nog inget fel. De gjorde varken eller, så att säga. Alltså, det var... De öppnade inte famnen och sa, åh, vad roligt Eva, kom här. Liksom. Men de sa heller inte så här, du får inte vara med.
Mm.
Utan det var att man själv var tvungen att ta den här kraften. Mm. Eller vad säger jag? Ja, ta platsen.
Mm. Kan du se så här efterhand då, skulle det funnits någonting som kanske kunde ha gjort det? Att det hade blivit ännu mer inkluderande? Att du hade kunnat göra det där och inte sitta med den där konstiga känslan?
Ja, det är klart att man kan ju kanske önska att ledaren ännu mer hade, så att säga, ledaren hade gjort. För där kommer vi ju in på vad ledarskap och ledarskapsstilar. Vad kan man göra som ledare för att främja den här kulturen?
Mm.
Det här måste ju du ha sett också mycket i dina ledningsgruppsarbeten och så.
Absolut. Nej, men jag tror att det finns en stor poäng att liksom prata om det. För att... Jag tror att de flesta är överens och förstår ju att liksom mångfald är någonting som vi ska sträva efter att ha, eftersom mångfald hjälper oss att se fler perspektiv, bli bättre på problemlösning, bli bättre på att klara av komplexa uppgifter, se flera kundperspektiv och så vidare. Och så vidare. Det finns ju massor med fördelar med det.
Mm.
Men de som blir bäst på det, de tror jag också vågar prata om det och se... Hur kan vi då använda liksom, att vi är olika?
Mm.
Jag vet en gång, nu låter det som att jag tycker att jag är så bra på det där, men en gång så minns jag att jag ledde ett arbete och då deltog i det här projektteamet som jag ledde. Så var det en av personerna som var med som var lite motvalls och var lite känd för det.
Mm.
Och det kom också då, jag förstod att det fanns de som hade lite farhågor kring det där. När jag pratade med några inför att vi startade och så. Och då hade vi ett samtal i det här teamet, när vi startade upp det. Och pratade om liksom, vilka roller trivs vi att vara i, hur fungerar vi i grupper och så. Ganska enkelt samtal. Mm. Ja, men hur beter du dig i grupper? Hur bidrar du, hur skapar du värde och så?
För de kände inte varandra innan så väl?
Ja, lite som, en del hade kanske jobbat lite mer ihop, men det var lite tvärfunktionellt det här sammansättningen. Och den här personen då fick möjlighet att prata om jag är bra på att se liksom brister och problem. Och vi kunde vända det till att prata om okej, så att när du... tar till ord det här och då vet vi om att det är någonting som är kanske en risk eller ett problem och så. Så det är jättebra.
Mm.
Och att vi då kunde prata om att låt oss se hur vi då kan använda de här insikterna om att faktiskt minimera de riskerna.
Mm.
För det som den här personen ville var ju inte att förstöra eller vara liksom motvalls eller vara liksom den tråkiga i rummet som sitter och bara ser i negativ, utan den här personen ville ju lyfta saker som personen såg som en risk.
Mm. Så det var ju den personens styrka som då kom till användning i sammanhanget.
Och det blev jättebra.
Ja.
Det blev jättebra.
Superbra att göra, inleda. Det borde man inleda alla möten med egentligen.
Ja, och det här var ju ett arbete som pågick under flera, alltså ja, under längre tid. Så det var ju, men det var väldigt bra. Och jag upplevde liksom att både det här projektteamet, men också den här personen fick ju liksom kraft av det där.
Det där är, alltså just i projektgrupper så är ju det där ett superbra sätt.
Men ja, det är ledningsgrupper
jag brukar,
också.
Ja, precis. Jag brukar i slutet på, när man checkar ut så brukar jag ta den här, vad ska du bidra med framåt och sådär. Men det är ju bra att göra det innan också, verkligen. Tack, då fick jag ett tips där. Hur man kan jobba med grupper som du och jag gillar att göra.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now, imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Ja, men du Eva, en sak som jag tänker, som du var inne på, det här med brännbollen och att man liksom, att det är någon som värderar en av att man, när blir jag vald, och så står man där och väntar och sådär. Jag tänker ibland på det att jag kan ha en upplevelse av det själv, men också när jag pratat med, som med mina barn, min son och så här, att man vet ganska väl var man befinner sig på olika skalor i en grupp. Alltså om man tar en skolklass och så frågar man så här, vem är snabbast i den här klassen? Vem är bäst på matte? Vem är bäst på att skriva? Vem är bäst på att rita? Vem hoppar längst? Vem är roligast? Och så vidare. Så har de flesta har en uppfattning om vem det är som är nummer ett. Och de flesta skulle jag säga också har en bild av var befinner jag mig själv på den här skalan. Och det tycker jag också är lite intressant här utifrån inkludering och exkludering. Att vi mäter oss ju med varandra hela tiden. Och vi vill ju bli inkluderade för den vi är. Så.
Men det handlar ju ganska mycket om också om vår syn på oss själva som kan ha med självförtroende att göra, tänker jag.
Ja.
Mm. Men jag tänker att man ibland så blir vi ju indoktrinerade med att vi är bra eller inte bra på saker redan från barnsben. Och det där påverkar oss negativt ibland och positivt ibland. Så att, jag tänker faktiskt på min, återigen min man, att han får vara med så mycket nu. Det är för att det har varit semester och jag har varit så mycket med honom. Nej, men han är extremt bra på matte.
Ja.
Och han blev tidigt, han var ju bra på matte, men då tyckte hela släkten också när han var liten att det här var så himla kul att han var så bra på matte. Så de satt liksom och körde multiplikationstabellen med honom lite så här på kul, på skoj och så här.
Mm.
Alltså han blev på något sätt ännu mer uppmuntrad av att han redan var bra på en grej. Medan ju andra ibland får höra att nej, men det där är du inte så bra på, utan men språk är du bra på.
Just det.
Och det där, ja, det heter ju Pygmalion, heter inte det? Pygmalion-effekten tror jag. Man har gjort något experiment med det här, hur det påverkar oss. Alltså om man nu skulle säga att du är bra på matte fast du inte är bra på matte, så blir du bättre på matte.
Absolut. I idrottspsykologin så finns det ju det.
Ja.
Att liksom om du uppmuntrar en person så blir de bättre.
Ja.
Att det är lätt att missa. Du behöver uppmuntra allas bästa prestation och inte bara den bästas prestation.
Precis. Och då, jag vet inte hur vi kom. Jo, men just det. Du tänker på att man graderar sig själv. Och då tänker jag att ibland graderar man ju sig själv fel.
Mm. Mm. Och hur skulle det då kunna göra att man, kopplar till inkludering och exkludering? Vad tänker du då?
Nej, jag tänker att om man är snabbast i klassen.
Mm.
Och sen ligger man på plats 3 där. Om man då ser sig själv som en 3. Jag vet inte. Men då skulle man ju, eller snarare om man är sämst på att springa.
Mm.
Hur gör man då liksom för att komma med i sprinterlaget?
Ja, men precis. Det kanske man inte gör då, tänkte jag säga. Eller så. hur gör man då?
För det är väl också det här egentligen med om man är...
Om det bara handlar om att springa snabbt så blir det ju svårt.
Ja.
Men om alla ska vara med i ett lag så måste ju även den som är långsammast komma med i ett lag.
Mm.
Mm.
Ja, men då är vi ju inne på det där lagsammansättningen igen. Vi tar det till brännboll istället, för där behöver man ju både springa och ta lyror.
Ja.
Och då kanske man är jättebra på det. Det var jag faktiskt.
Mm.
Bra på att ta lyror.
Mm.
Så att då kanske jag blir vald. För om jag är liksom också stark och bra i det.
Mm. Ja, men brännboll, om vi nu liksom dissekerar den sporten.
Det är roligt. Ett avsnitt om brännboll.
Ja, det var inkludering av brännboll. Ja. Nej, men där kan du ju faktiskt... Du kan ju samla poäng till ditt lag bara, även om du missar bollen, bara genom att vara med och springa.
Mm.
Komma till första konen, springa runt ett helt varv. Ja, men det vart ändå
Precis. En
pinne på dig.
Ja.
Ja.
Och det är så här, när man ser olika roller i en grupp, det som du var inne. Alltså att, man ändå har sina, vet sina styrkor och kan profilera dem.
Mm.
Men en grej som det här med exkludering och inkludering som jag skulle vilja prata med dig om, det är ju det här med hur, alltså att man ska ju vara en inkluderande människa, det vill man ju vara. Och ibland kan jag känna att det kan vara svårt att vara, att man är lite rädd för att inte vara inkluderande.
Mm.
Nej, men jag tänker i den här mångfaldsdebatten och sådär, så ibland så... Det är ju ord som man är rädd för att använda i, eller nu ska jag inte säga man, jag i de här intervjuerna som jag för med personer ifrån andra länder och etnicitet och så är jag ibland rädd för att säga någonting som ska såra eller som inte ska vara liksom rätt.
Mm.
Och det hemma ju, har hämmat mig en del. Nu har jag blivit modigare och modigare så att jag vågar bemöta det här.
Kan du ge något exempel på någon sån här?
Nej, men just nu så är det ju det här med, får man säga färgad eller vad ska man säga? Och, jag har läst att det har precis kommit ut en bok som jag absolut ska ta mig an på det här ämnet. Men det är ju också ett sätt. Och det, men det jag vill komma till egentligen, det handlar mer om att att det är ju alltid två vägar. Mm. Eller hur? Känner du igen det här?
Ja, det är två vägar. Jag tänker först bara så kanske ni igen det där. För min brorsa, jag har ju berättat om det, att min brorsa har Downs syndrom. Mm. Och när jag var liten, då så hette det ju att han har ett handikapp.
Ah.
Sen så kom det att han har en funktionsnedsättning. Och nu pratar man ju mer om funktionsvariationer.
Ja, det är många
ja,
ord
så där. Det är ju det här med tungan rätt i mun alltså. Och det har ju hänt då någon gång att jag sagt att min brorsa har ett är handikappad. Nej, men så kan du inte säga, har någon sagt. Jo, men det kan jag göra. Jag älskar ju honom ändå. Mm. Det är liksom, det handlar inte om...
Du tycker att du kan få säga ja, det liksom. Ja.
Men jag tror att det handlar om är ju att, att alla de här orden som vi är rädda för, de har ju väckt en känsla hos den som blir träffad.
Mm.
Det är ju den här, det ordet det, så, den det sårar. Och det är ju det som vi vill försöka undvika.
Mm.
Men det är ju svårt att gå genom livet utan att såra någon.
Mm.
Så är det ju verkligen.
Mm.
Och ska man då använda ord som hela tiden alla känner sig respekterade av och liksom inkluderade av och så.
Mm.
Och till sist kan det ju bli svårt att prata om det som faktiskt är, kan jag tycka.
Mm.
Då så här att, ja men vad innebär det att ha Downs syndrom eller ha en annan etnicitet och hur är det att leva liksom, om man inte kan prata om det. Och ibland, här kan jag tycka då liksom att, det här är lite intressant, att i Sverige så har vi ju till exempel då, här får man ju inte prata om att då färgad och så. Mm. Det ska vi undvika helst att prata om det. Men i USA, där måste du ju ange ras. Det låter helt,
just det.
Helt sanslöst då i Sverige. Men det som är fördelen med det är att man också då får mycket lättare att följa upp kring det och prata kring det. Man kan se på, ja men hur ser det ut i våra chefspositioner? Vad har vi för mångfald där?
Mm.
Och det får vi svårt att göra om vi inte ska liksom kunna sätta ett ord på det.
Mm.
Och med risken då förstås att någon känner sig sårad och så. Men då får man fundera på vad är liksom mål och vad är medel. Och vill vi uppnå jämställdhet, hur ska vi kunna veta att vi gör det och jämlikhet om vi inte liksom riktigt kan prata om det och mäta det?
Mm.
Jag vet inte.
Nej. Nej, det är väldigt intressant. Mm. Och jag kan inte säga att jag vet bara att jag själv reflekterar över att jag ibland är tassar lite och så. Men jag har kommit på att det bästa är ju att fråga. Så här, hur vill du att jag benämner dig? Men det är ju likadant det här med namn.
Mm.
Om jag är dålig på att uttala ett utländskt klingande namn, nu hade jag ju till och med fel på ditt namn, men då kan jag också känna mig lite så, åh, nu sa jag fel, det här borde jag kunna liksom, att det skulle vara förminskande på något sätt och så, det vill ju inte jag.
Nej.
Utan nu har jag ju lärt mig att nu tränar jag tillsammans med den som så här, hur säger man ditt namn och så där, att vi pratar om det ordentligt, men det där är ju också, jag försöker vara inkluderande.
Men det är väl ett fint
sätt
att visa respekt på, tänker jag. Att visa att jag vill försöka lära mig här. Och jag tänker att hela, apropå att vara inkluderande, hur kan man vara inkluderande? Men det är väl ett jättebra sätt som du gör då, för att vi, tycker jag här, för att visa att så här, jag är mån om att du ska känna dig respekterad. Jag är mån om att försöka säga ditt namn på rätt sätt, även fast det är svårt för mig. Så.
Ja.
Och det märker ju personen att ja, men här är någon som anstränger sig. Så att det är ju ett jättefint sätt, tycker jag, att visa respekt på och visa att jag är mån om att göra det här på ett sätt som du känner dig respekterad och sedd.
Mm. Ja, men verkligen. Och det som, ja, jag fortsätter med det.
Ja.
Men det som är då, det är ju att ofta så blir det ju ett positivt bemötande tillbaka. Men jag menar det här med tvåvägs, att det är lätt att känna att det bara hänger på mig. Men det är ju alltid så att det är två vägar. Att det ska bli inkluderande så behöver ju den andra personen öppna upp och säga, ja, men visst. Och alltså... Ja, jag vet inte om jag...
Man måste vilja bli riktigt, inkluderad.
Men... Ja, precis. Mm,
precis. Ja, men den vet jag inte om vi pratar så mycket om. Men det är såklart att jag behöver ju vilja bli inkluderad också.
Ja.
Och det är inte jag säker på att alla alltid vill bli.
Nej.
Och där tycker jag att det finns en jag läste en artikel i häromdagen i HR People.
Mm.
Tror den heter nu numera.
Just det.
Som handlade om AV-kultur, och det är ett rättsfall i Frankrike där det är en person som inte ville vara med på företagets AV och liksom ställde sig utanför den kulturdelen. Och sen så fick den här personen sluta på företaget, men har då gjort en rättssak av det här och nu fått rätt. Det vill säga att man måste ju inte vara med.
Nej, det känns ju inte som att det ska behöva vara ett krav. Men...
Nej, men precis. Så då kan man ju säga, du sa till mig innan vi satte igång idag, att man kan sätta sig på läktaren. Vill du utveckla dig själv?
Ja, nej, men jag pratar ganska ofta om läktarbeteende, liksom, om man så att säga, väljer att inte vara med i ett sammanhang och titta på istället. Mm. Men i det här fallet så är det ju...
Ja, men ibland så, och det här tänker jag liksom då att inkludering måste ju kunna vara, för om vi tar AV, så här, att vi har en jättestark AV-kultur på det här företaget, vi har verkligen gemensam AV och den är superviktig och den går vi på sådär, och det förväntas då att man också ska dricka alkohol, så har vi personer som kanske inte dricker alkohol av religiösa skäl eller av... Man kanske har en missbrukshistorik i sin familj eller vad det nu än må vara. Vilka skäl man har är ganska ointressant egentligen. Men det måste ju respekteras.
Mm.
Så att det finns ju också stunder när man liksom måste kunna sätta sig på läktaren. Då.
Ja. Men då kanske man undrar om den där personen hade uttalat det.
Ja, jag vet inte.
Men vad hände då? Framgick det från artikeln?
Ja, men det framgick fler saker, men personen hade ju fått rätt och företaget fel.
Mm.
Och nu har personen också tagit det till nästa instans för att få högre skadestånd. Miljon skadestånd istället för futtiga 10 000 lappar.
Mm. Mm. Ja, det går att dra allting till sina ytterligheter såklart i alla de här sammanhangen.
Men jag tänker på det ändå så här med att själv vara, alltså själv välja vara inkluderad, att jag menar så här, vi vill tillhöra grupper, men det här ser man ibland i gruppprocesser också, vi vill tillhöra grupper, men det handlar också om att våga välja att tillhöra en grupp. Så och det är lite som många relationer stort, tycker jag, handlar ju mycket också om att våga ge en relation näring genom att vara i den och ge den chansen att vara sårbar och liksom gå in med hela sig själv.
Mm.
Om jag distanserar mig för mycket, då sätter jag mig kanske lite på, då blir det lite läktarbeteenden.
Mm. Mm.
Så att det finns ju någonting i att göra det. Men det vi vill, det är ju också att få vara... Ja, men liksom älskade för den vi är.
Mm, precis.
Det är ju ingen som orkar vara i en kultur eller en relation där man hela tiden måste anpassa sina beteenden och göra om sig själv och anstränga sig för att vara någon annan, för att göra någon annan till lags. Det blir ju inte något bra.
Nej.
Så vi vill ju kunna vara oss själva.
Mm, är det där. Verkligen. Det är en jätteviktig nyckel, tror jag, du sätter fingret på. Och sen tänker jag en annan grej apropå det här, att det är ju att vara nyfiken tror jag också är en nyckel till inkludering. Att liksom vara, okej, jag är inte som du, men jag är ändå nyfiken på dig.
Mm.
Och är jag det, då kommer du att bli nyfiken på mig. Så det är så jag har byggt alla mina relationer som jag har. Alltså att vara på riktigt äkta, genuint nyfiken på andra människor, då skapar det inkludering.
Mm. Och vara öppen för de här perspektiven som andra kan komma med.
Ja. Mm. Herregud, fick vi ihop det där nu kanske? Med två viktiga slutsatser?
Ja.
Det finns säkert fler.
Kan vara så.
Nu tänkte jag, Frank, att vi ska ge oss på lyssnarfrågan.
Ja, gör det. Vi lyssnar och lyssnar vad lyssnarna...
Lyssnarfrågan. Vi har fått flera stycken faktiskt. Jag gick ut här. Och de har ju inte med ämnet att göra. Utan jag skrev bara så här, vad vill ni höra Frank och mig prata om? Vad har ni någon fråga angående ledarskap och HR och rekrytering, skrev jag faktiskt.
Mm.
Och då så fick vi bland annat en här som jag har valt.
Mm.
Och den handlar om motivation.
Mm.
Passar kanske ganska bra idag också. Men hur motiverar man en omotiverad medarbetare?
Ja, gud vad spännande.
Mm. Visst var den bra?
Ja, den är
för
bra.
Det tror jag att vi har varit med om.
Absolut. Och jag tänker både när jag har varit ledare men också när jag har coachat ledare. Mm. Stött på den här.
Det var till och med så här, hur motiverar man omotiverade medarbetare? Går det? Så var frågan.
Ja, går det ens? Mm. Ja. Vad... Ska jag berätta vad jag tänker? Ja, men jag tänker så här att nyckeln här är att förstå vad den här personen, vad den här medarbetaren är motiverad för. Därför att jag har den övertygelsen att alla människor är motiverade för något. Mm. Men din uppgift som chef och ledare, det är att förstå vad dina medarbetare är motiverade för. Vad är deras drivkrafter? Vad är deras motivation? Och när du förstår det, då kan du också bättre hitta ett sätt. För du, så här, som ledare och chef, har du också en motivation att åstadkomma saker.
Precis.
Och vill saker och sådär. Så att det gäller ju att få de här två att mötas. Men om du förstår din medarbetares motivation och drivkraft, då kan du ju också bättre förstå Hur kan den här personen bidra till att hjälpa mig att nå mina mål, det som jag är motiverad för?
Mm. Så bra. Mm. Det är ju det handlar om. Men ibland kan du vara ganska långt ifrån varandra.
Mm.
Och då är det ju klurigt.
Ja, då är det svårt.
Mm.
Vad tänker du då?
Nej, men jag tänker att det när man själv är företagsledare och har liksom både resultatfokus och framförallt det kanske. Och när det är en medarbetare som hellre vill göra något helt annat. Alltså ibland går det ju faktiskt inte. Mm. Apropå det här, går det? Det går oftast om man går den vägen som du sa. Men då, är det en liten organisation så kan det vara... Kan det vara väldigt sårbart om det är en person som hellre vill liksom intresserad av och gå ner i detalj kring något ämne eller någonting som inte alls rimmar med de övergripande målen.
Just det.
Men det är också en annan nyckel i det här är väl liksom tydlighet. Alltså, det här är alltså ändå att vara tydlig med det här är företagets mål och det här är hur vill du bidra här liksom, att man redan i tidigt skede i anställningar och allting, att man liksom vet vad det är som krävs av en.
Mm. Det är också ett väldigt bra råd och tips.
Mm.
Att vara tydlig.
Mm.
För det kan ju komma till situationer när det liksom, ja men det här är inte förenligt.
Mm.
Och då är det ju bra att man får syn på det tillsammans. Ja. Och kan man prata om, vad gör vi nu då?
Ja.
Mm. Sen så en aspekt till det här som jag ändå tänker är bra, som jag ibland också pratar om när jag träffar ledare och coachar ledare, det är babystepping.
Mm.
Alltså att om det handlar om att personen är osäker, egentligen kanske vill, men är osäker och inte riktigt vet hur man ska göra för att prestera.
Mm.
Och bli försiktig. Och Och att liksom väcka en motivation då, då handlar det ju om att sätta upp små steg. Det är lite grann då som en bebis. Vi förväntar oss inte att liksom en bebis ska gå från att ligga i barnvagnen till att springa ett maraton.
Nej, nej, precis.
Men ibland är det ju så arbetslivet. Mm. Att vi liksom har någon som vi onboardar. Och sen så nästa dag så ska du ut och springa maraton. Mm. Och där tror jag ibland då liksom att babystepping, det blir ju att liksom se de små resultaten. Att ja, men nu är det ju... Nu har du liksom gjort dubbelt så mycket mot förra veckan. Mm. Förra veckan var jag jättelite, men nu är det en liten förbättring hela tiden. Mm. Och att se det istället för att liksom mäta det mot de här
stora målen.
Jättehöga kraven.
Jättebra grej. Och jag tänker ju också på just motivation och feedback. Alltså det vet vi ju, det behöver vi kanske inte ens nämna. Men alltså man får man höra att man har gjort något bra, så vill man ju göra det kanske ännu bättre eller mera. Så att det vet vi också är en nyckel. Sen kan man ju inte berömma allt och hela tiden, för då blir det ju också lite urvattnat.
Mm.
Så jag tror mycket på det här, men det försöker jag med min hund som inte går så jättebra. Men det som kallas för intermittent förstärkning, när man så att säga ger godis var tredje gång. Typ.
Just det.
Jag har en tendens, tror jag, att jag har gett godis lite för mycket. Men det är ju ändå en bra tanke att man liksom, ja, men berömmer man när det har varit något riktigt bra, så kanske man... Kanske inte behöver göra det varje dag, liksom, för då blir det inte effekt.
Mm. Men det som, precis, och då handlar det om att ge det godiset när Doris visar rätt beteende också.
Exakt, ja.
Ja, det är då vi ska ge godis. Och lite grann då, om man tar det här till medarbetare, så tror jag att liksom, ganska ofta så tror jag att det är lätt som chef att hamna i, har man en medarbetare som inte presterar och inte verkar motiverad och sådär, att man liksom hamnar in i att prata om det. Alltså man pratar om det som problemet.
Ja.
Att ja, men du är inte, och varför går det inte, och vad är det som inte känns bra och sådär. Istället för att prata om, okej, ja, men nu är det en liten förbättring här. Det är jättekul att se. Vad glad jag blev.
Styrkebaserat.
Så att se de här små stegen och förstå vad det som skulle vara lockande för medarbetare med att faktiskt prestera bra och vara motiverad. Mm. Vad är det som skulle locka med det? Vad är det som...
Ja, men verkligen. Mm. Och det där tror jag, det är ju också välkänt, men bra att påminna sig om att inte dyka ner i. Det handlar ju inte om att förstås att sopa problemen under mattan. Det får man inte göra. Men samtidigt så är det ju så här, om vi gör det som vi vet att vi har varit bra på och gör det ännu mer, desto bättre blir det.
Mm. Så är det.
Så är det med både inkludering och motivation.
Ja, verkligen.
Tack snälla Frank för att du har varit med mig.
Ja, men tack Eva.
Du får nog komma tillbaka igen. Och då ska vi se vad det blir för ämne då.
Ja, det får vi. Mm. Ja, tack så mycket.
Har du andra frågor och idéer som du tycker det skulle vara intressant att höra i podden framöver, så skicka jättegärna in det till mig. Och du hittar mig och Karriärpodden på både Instagram och LinkedIn. Jag hoppas att du har haft en härlig sommar och känner dig redo inför hösten. Den här tiden då man ofta känner sig laddad och inspirerad att sätta igång med både arbete och rutiner. Men också kanske en tid när tankarna har landat efter sommaren, och kanske känner man att man behöver förändring och utveckling. Då har jag ett tips till dig som känner att du behöver stöttning, peppning och hjälp på vägen. Nämligen vår nya mentorsmatchningsplattform Signe. Där kopplar vi samman kvinnor i karriären med mentorer. Både dig som vill ha en mentor eller vara mentor. Och om du inte redan har det, så gå in och läs mer och signa upp på signe.co. Jag vill också slå ett extra slag för EQ Executive Search. Searchbolaget som rekryterar moderna ledare med ledorden EQ och Equality. Gå in och läs mer om oss på eqexecutivesearch.com. Det var allt från mig och Karriärpodden och Ledarskapssnack den här gången. Men vi hörs snart igen. We'll be right back.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.